kära vänner. Andra advent. Och som jag sa tidigare, advent betyder Herrens ankomst. Någonting som redan skedde för ungefär 2000 år sedan. Och det är det denna kväll kommer att få handla om väldigt mycket. Vad var som kom för ungefär 2000 år sedan? Vad är det vi kommer att fira på jul? Och vad är det vi laddar upp för nu? Det vet ni väl, att vi kommer att fira jultomten. Och vi kommer att hylla julklapparna. Eller? Nej. Så gör vi inte. Nej, det är ju Jesu födelsedag. Nu ifrågasätter jag att det verkligen är Jesu födelsedag, det datumet. Men, nej. Men vi kommer ihåg Jesus, att Jesus har fötts. Vi gör ju det en gång per år. Det brukar vi göra med oss människor också. Och jag vet inte om Gud är så väldigt noga på det datumet. Det är verkligen, i varje fall ingenting som är frälsningsavgörande, det kan jag lugnt säga. Jesus har kommit till jorden. Vad var det som kom? Lite av det ska jag försöka belysa. Med eller utan pannlampa. Och då börjar jag i Saltaren. Alltså under hela denna hösten så har jag fått i en ton som jag ser att Herren vill jag ska hålla, även om jag gör mina avstickare. Så jag tror att Gud litar på mig lite också. Men att han ibland måste korrigera mig. Naturligtvis. Men det här, hur gör Gud? Och underförstått, hur är Gud? Det är ungefär i de utgångspunkterna har jag liksom undervisat egentligen hela hösten här då. Utom när jag varnar, och då är det kanske lite annat. Men även där får man lära sig hur Gud egentligen är. Att Gud vill, det är i de här tiderna, det är, kan jag tala om, för det vet jag. För det fick jag reda på när jag fick det från Gud. Och det var liksom att jaget har blivit så stort hos människor i vårt land. Så vi måste fokusera på någonting som är större än oss. Så att vi får förstå vår rätta plats här i tillvaron. Det blir till läkedom och nytta för oss alla. För det är väldigt vanligt bland folk idag att tro att de är som Gud. Och det går ut läror som hävdar liksom att om inte vi bekänner oss så är vi syndare. Det finns alltså aktiva New Age-lärare som lär oss det. Men vi ska veta om att när advent kommer så vi firar alltså den som är större än någonting som har kommit till denna jord. Alla kometer och meteorer inräknad. Det största som någonsin har hänt mänskligheten kom till denna jord från det år vi räknar som noll då. Det skedde inte för att vi ville ha något så, utan det var helt på Guds eget initiativ. Det var han som visste att vi behövde just Jesus Kristus. Därför kom han. Gud Fadern visste att så måste det gå till. Detta för att människan en gång föll i synd. Redan de två första skapade människorna hamnade i det. Och sen har det följt oss genetiskt då. Det vi kallar arvsynden då. Det är inte så att alla människor föds till syndare. Men alla människor föds med en medfödd benägenhet att dras till det som är synd. Vissa kanske kan motstå det, kanske det är möjligt, men jag tror inte riktigt. Men alla behöver Jesus för att komma rätt i slutändan och rätt redan i det här livet. Det finns inga undantag. Det går inte att leva så moraliskt perfekt så att du liksom når upp till Guds normer ändå. Och då blir det väldigt mycket av din egen kraft, så då blir du din egen avgud. Och då är det ännu värre. Så det är bättre att du liksom missar någon gång ibland och får gå på knä inför Kristi kors och vädja om nåd och förlåtelse. För du får det då. Det var Guds avsikt. Det finns faktiskt ett ställe i Bibeln som nämner det lite. Så i Saltaren 85. Och det här är alltså undervisningen inför andra advent. Från Saltaren 85, från 9:e versen. Jag vill höra vad Gud, Herren, talar. Han talar frid till sitt folk och sina fromma. Må de inte vända åter till sin dårskap. Hans frälsning är nära dem som fruktar honom. För att härlighet ska bo i vårt land. Nåd och sanning ska där mötas. Rättfärdighet och frid ska kyssas. Sanning ska växa upp ur jorden. Rättfärdighet blickar ner från himlen. Herren ska ge oss det som är gott. Vårt land ska ge sin gröda. Rättfärdighet ska gå framför honom och bereda vägen för hans steg. Så här är Gud. Han vill ge oss det bästa tänkbara. Om det skrev också psalmisten. Att det här handlar mycket om Jesus. Det är nog inga tvekan om. Det står så här i den vers jag läste i åttonde versen som jag inte läste. Här står det så här. Herre, låt oss se din nåd och ge oss din frälsning. Och sen kommer det här. Så det här handlar alltså om Jesus. Och då är han väldigt mycket. Hur mycket är han då? Då kan vi liksom gå till Jesaja. Då får vi se lite kring det. Jag vet att i runda tal så profeterade Jesaja det här ungefär 700 år innan Jesu födelse. Och då läser jag från Jesaja 35, första versen och några verser framåt. Ja, hela 35 kapitlet, det är ett kort kapitel. Från vers 1 i Jesaja 35. Öknen och ödemarken ska glädja sig. Hedmarken ska fröjda sig och blomstra som en lilja. Den ska blomstra skönt och fröjda sig. Ja, fröjda sig och jubla. Libanons härlighet ska ges åt den. Karmels och Sarons prakt. De ska få se Herrens härlighet, vår Guds majestät. Stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän. Säg till de försagda, var starka, frukta inte. Se, er Gud kommer med hämnd. Vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälser er. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en hjort. Den stummes tunga ska jubla. Ty vatten ska bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken. Den glödande sanden ska bli en sjö. Den torra marken, vattenrika källor. Där schakalerna har sina lyor ska det växa säv, vass och bambu. En banad väg, en vandringsled ska gå där. Och den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den. Men den är till för dem. De som vandrar den vägen ska inte gå vilse. Även om de är dårar. Lejon ska inte finnas där. Rovdjur ska inte komma dit. De ska inte finnas där. Men de återlösta ska färdas på den. Herrens friköpta ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden. Fröjd och glädje ska de få. Sorg och suckan ska fly bort. Här profeterar alltså 700 år innan det sker, så profeterar Jesaja om Jesus. Om att han ska komma. Och han profeterar inte bara över det, för det händer någonting när Jesus kommer. Det är Jesus som kommer som person, men det är också det här som kommer. Redan när Jesus föddes för 2000 år sedan. Det är svårt att förstå, för det ser inte alls ut så här på den här jorden. Nej, men alla jordens människor har inte tagit emot Jesus heller. Det finns andra krafter som är destruktiv, som råder på vår jord. Så när Jesus kom så startade det vi kallar för Guds riket. Det här handlar om Guds rike. Det finns tillgängligt redan nu. I Jesus finns det. Jesus är det riket, skulle man kunna säga. Men det kommer att gå i fullbordan så att vi märker det på ett tydligare sätt naturligtvis när Jesus kommer tillbaka andra gången. Och det sker ju ganska snart. För hur lång tid kan man tro att vi har kvar? Ja, jag spekulerar inte i det. Men ja, ska vi bli den generation som är med när Jesus kommer tillbaka? Alltså det är inte konstigt att man börjar på tänka så. Den generation som lever nu, alltså, vi är ju både gamla och unga. Ja, varför inte? Det börjar på att se så ut, verkligen. Men det blir för sent att ångra sig sen. Så när vi firar Jesus, när vi tänker på han på advent, när vi förbereder oss på att fira Jesu födelsedag, för det är ju det vad det handlar om det här. Visst är det trevligt att man sätter upp trevlig belysning och allting på torg och i städer och allting. Och en gång i tiden gjorde man ju det för att det var ju julen, alltså Jesus och Guds födelse som var det viktiga. Och den traditionen lever ju vidare. Idag tror jag kanske man inte gör det med just de motiven, men det görs i varje fall. Så vi som fortfarande ser att det handlar om Jesus, vi kan ju faktiskt glädjas över det också. I Nya Testamentet då ska jag läsa lite mer om vår Gud. Ungefär i temat så här gör Gud. Jesus föddes alltså någon gång för 2000 år sedan drygt. Och Markus beskriver det så här bland annat. Inte själva födelsen kanske, men Jesu första tid då. Väldigt kort och kärnfullt. Och det är Johannes döparens predikan man börjar med här. Ur Markus evangeliet 1 och 1. Då skriver det, så det skriver så här. Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Så står det skrivet hos profeten Jesaja. Så jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Johannes döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Och hela Judeen och alla Jerusalems invånare kom ut till honom och bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och han levde av gräshoppor och vildhonung. Han förkunnade: efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte ens värd att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Jag döper er med vatten, men han ska döpa er i den heliga ande. Vid den tiden kom Jesus från Nazaret till Galileen och blev döpt i Jordan av Johannes. Och se, när han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst kom från himlen: du är min son, den älskade, i dig har jag min glädje. Genast förde anden honom ut i öknen, och han vistades i öknen under 40 dagar och frestades av Satan. Där levde han bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom. Sedan Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sa: tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Jag stannar där. Det här är alltså första tiden i Jesu, vad ska jag säga, aktiva tjänsteår, om man ska kalla det så. Han började vara kanske, säg 29-30 eller någonting i det här laget då. Det är ju den här personens födelse som vi tänker på när det är första advent. Det är den här personens födelsedag vi firar med början 24 december. Det är juldagen som är födelsedagen egentligen. Men i varje fall, det är den här personen vi firar. Det var Jesus Kristus, Guds son. Och nu är det så här att Guds son skickades ju av Gud Fadern. Så är Gud. Han skickade räddningen till oss utan att vi förtjänade den. Och vid den tiden så bad man kanske inte om den heller. Möjligen var det israelerna som väntade på Messias. Om de bad om det vet jag inte. Men i varje fall, Jesus kom till oss. Och första profetian om Jesus, det är ju när, efter att ormen hade fått in synden i människan. För där sägs det att ormens huvud ska krossas. Och det är Jesus som gör det. Jesus avlades ju av helig ande och föddes av en kvinna. Han måste ju avlas av den helige ande, så det gudomliga finns med i den människan. Annars har det bara blivit två människor som, och då blir det ingenting annat än de generna. Men det var alltså den heliga ande som avlade. Så att det är alltså en del människa och en del Gud. Man kan säga att Jesus är både människa och Gud alltså. Men han är här nere på jorden. Och han själv säger, tiden är fullbordad. Guds rike är nu här. Så att vi kan påstå, och jag säger med full övertygelse, att det vi kallar för himmelriket och Guds riket, det är egentligen samma sak det pratas om när Jesus och de pratar om det. Det kom i form av Jesu födelse. Det var planerat i syndafallet att det var räddningen. Det var Gud som tog alla initiativ som behövdes för att han älskar oss människor. Han älskar oss som kronans skapelse. Han låter gärna jorden gå under bara han får rädda oss människor. Tvärtom gör han inte. Gud tänker inte låta alla människor gå under bara för att jorden ska bevaras. Det är människan han älskar. Han älskar oss så mycket så han gav oss den här fantastiska planeten att få leva på. Som en första bröllopsgåva kan man tänka sig. Helt otroligt. Vi var de sista som har satt på den här jorden. Men då var allting annat klart. Det fanns ljus, vatten, det fanns värme. Det fanns en del djur och växter och allt möjligt. Och så när allting där var färdigt, då sätter han hit människan. Så det är uppenbart liksom att Herren skapade jorden för att det skulle bli en bra plats för oss människor. Tyvärr så kastades också djävulen ner på jorden en gång. Så därför så blev det inte så som Gud hade tänkt alla gånger med oss människor. Men räddningen finns här. Och Jesus Kristus är den räddningen. Så och när vi firar Jesu födelsedag så kan vi utan någon som helst bekymmer bara påstå så här att Guds rike är nu här. Alltså det är även ankomsten av Guds rike som vi alltså firar på julafton. Och Guds rike är evigt. Så vi har sannoliken någonting stort att fira på jul. Det är någonting så mycket större så det skulle få genomslag av varenda kyrka och varenda människas hem egentligen i vårt land. Och när vi förstår vad han har tänkt för oss, det jag läste först i Saltaren, så Gud tänker ju bara gott om oss. Han vill bara föra oss till det goda. Och sen när han pratar liksom om det som kanske är tusenårsriket då, där i Jesaja, när han säger liksom att hämnden är här, alltså, så kommer Gud. Vi behöver inte syssla med någon hämnd, vi människor. Vi behöver inte springa omkring och döda varandra för att någon har gjort mig illa. Låt Gud sköta det. Han som vet vem som är den verkligen skyldige. Se till istället att ha frid med varandra. Och förlåt varandra när det blir dåligt behandlad. För då behagar ni Gud. Så finns det någonting annat som är så viktigt. När jag döptes så döptes jag som vuxen. Jag var inte barndöpt. också kommer jag från en släkt som genom släktforskning, så jag vet att vi har en stark kyrklig förankring. Ja. Man känner sig lite stolt. Men det är som, det har ju blivit någon konflikt någonstans, och jag förstår mycket väl att de som troende döptes, alltså vuxen döptes, de var ju förföljd och avrättad en tid i kristenhetens historia. Då genom katolska kyrkan mest då. Det ansågs som så hemskt. Men det var ju liksom att katolska kyrkan höll på att tappa sin kontroll över folket, som det var grunden för deras synsätt då. Och sen införde de också att det måste ske genom en av deras utvalda präster. Men Bibeln visar att det är lärjungarna som döper. Det är lärjungarna som får uppmaningen att gå ut och döpa folket, inte prästerna. Och sen behövdes en stor dopfund tydligen. Men Bibeln, Filippus, visar att ja, här finns vatten, så vad hindrar att jag döpes? Alltså det är så mycket enklare och okomplicerat när Gud kom. Och det är mer äkta. De här med sakramenten och det här med dopfunten och sånt, det är ju viktiga saker, tror jag, liksom för svenska kyrkan. Men det är ju inte så att Bibeln pratar om att det behövs direkt. Och så står det så här: jag döper er med vatten. Det är alltså Johannes dopet det här. Men han ska döpa er i helig ande. Det är ett steg till. För det var många liksom som lät sig döpas genom Johannes och fick förlåtelse för sina synder, faktiskt innan korsfästelsen hade skett. Det här hade inte Jesus ännu dött. Men ändå så stod det att Johannes döparen hade fått det uppdraget, att på det viset bana väg för Herren. Han döpte. Det var omvändelsedop. Folket skulle liksom vara beredd att ta emot sin frälsare. Sen när det har skett, då döps vi fortfarande med vatten då. Men vad hände Jesus i det sammanhanget? Jo, vid den här tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen och blev döpt i Jordan av Johannes. Och sen när han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst kom från himlen: du är min son, den älskade, i dig har jag min glädje. Och så nästa vers: genast förde anden honom ut i öknen. Anden kom över Jesus här i form av en duva. Vart han andedöpt här? Ja, jag vet inte hur fräck jag ska våga vara, för då skulle jag påstå att han inte hade helig ande innan. Men han var ju avlad av helig ande, så hur ska man liksom tänka här? Ja, jag vet inte hur långt jag ska våga sträcka ut hakan här. Jag klarar inte hur mycket smällar som helst. Men i varje fall så vet jag att här var det då väldigt bekräftat att den helige ande var med Jesus. När vi går till en annan intressant sak som vi måste tänka lite på i de här förvirrade tiderna. Och det står i 15:e versen. Nej, det står i 14:e. Ja, Markus evangelium 1:14. Förlåt mig. Sedan Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han gick inte att predika sitt eget evangelium. Han var ju själva evangeliet, Jesus. Det är Guds evangelium, det är Guds initiativ, det är Guds gåva. Och om nu någon tror att vi inte någonsin, någon av oss, har fått någon nådegåva, ja, är du frälst så har du fått den största nådegåvan. För Jesus Kristus är den absolut största nådegåvan som har givits till oss människor. Ingenting blir större än det. Och är du inte nöjd med det, ja, då får du nog gå till Gud och fundera lite på vad du har för förväntningar. Sen kan ju Gud lägga till lite extra grejer också. Men det får han råda över. Då är en helig ande fördela gåvorna så som han själv vill. Det är inte vi som bestämmer det. Vi kan be om olika gåvor, men vi får finna i hur Gud beslutar. Men så här är Gud. Alltså Jesus Kristus, han gick alltså inte och predikade något eget evangelium. Han pratade inte särskilt mycket om sig själv, kan jag säga. Det var Guds evangelium han pratade om. Det är vi som pratar om Jesus. Jesus pratar mest om fadern och sådana saker. Man märker när han pratar nästan aldrig om sig själv. Där har jag en hel del att lära mig då. Men när jag pratar om, jag vill gärna prata om Jesus. Och jag har fått uppleva Jesus och hans sätt på många olika sätt. Så det blir svårt att utesluta sig själv. Jag är inte lika skicklig som Jesus. Men tack och lov. Men ja, vi gör vårt bästa. Och här säger han då i 15 versen, han sa, alltså i Markus 1 och 15, han sa: tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Här är Guds räddningsplan genomförd. Det är första gången som Jesus predikar. Och det följer den här ordningen. Han har döpts, han har blivit andedöpt, han har förts ut i öknen och frestas. Det är nog ganska tufft liksom att frestas och inte äta någonting på 40 dygn. Då vet man hur frestad man kan bli. Den djävulen kommer och gör de här stenarna till bröd. Han avstod ändå, fast han kunde ha gjort det. Och sen när han kommer tillbaka, det är Galileen han är då, då börjar han att predika. Det här är hans första offentliga predikan. Och det första han då pratar om, då säger han att tiden är fullbordad. Och Guds rike är nu här. Sen vid hans korsfästelse, då kommer ju nästa steg i det här frälsnings- och räddningsplanen då. För när han korsfästes så rämnade ju förlåten i templet uppifrån och ner. Uppifrån och ner. Det var Guds initiativ. Gud visade det. Hela allting sprack. Alltså det som skulle skilja menigheten från det allra heligaste. Nu var vägen öppen. Tidigare var det bara översteprästen som fick gå in dit en gång om året. Nu var det alltså öppet. Ja, Jesus gick ner och besegrade döden. Efter det är det öppet. Så att liksom Jesus, vid Jesu födelse, då föddes Guds rike till denna jord. Efter att han hade döpts och frestats, så gick han ut och förkunnade att nu är riket här. Efter sin korsdöd så säger han: nu är vägen helt öppen för er alla. Och jag läste tidigare om att, avsluta med det här, ja. I Jesaja 35 och från 8 versen: en banad väg, en vandringsled ska gå där, och den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den, men den är till för dem. Den där lilla versen där: ingen oren ska färdas på dem, men den är till för dem. Jesus själv har förklarat att han är den här vägen. Om vi då går på hans väg, så är vi alltså inte orena. För vi har tagit emot Jesu förlåtelse, rening. Och vi betraktas av Herren som rättfärdig för att vi har tagit emot han. Vi går på den väg som är till för oss. Ingen oren går på den här vägen. Men den är till för dem. Jag vet att i vissa bibelöversättningar har de faktiskt överstrykt, stryker bort det lilla. Jag vill gärna att det ska stå kvar, för ja, jag kan inte förstå varför man ska skriva ta bort det heller. Nej, men alltså, om jag skulle själv skriva det här, så skulle inte jag våga skriva det, för jag är ju inte, jag tycker att jag är oren och konstig och tänker fel och allt möjligt ibland. Men Herren tänker inte så om mig, och det är frågan om hur Herren är, inte hur jag är. Det är frågan om vad Herren gör, inte alla gånger vad jag gör. Det är klart, det betyder en del mina handlingar. Jag kommer dömas för dem en dag. Men vad det gäller liksom rättfärdighet, då är det frågan om vad Jesus Kristus har gjort. Och det var faderns initiativ. Det var fadern som offrade sin enfödde son. För att bland annat visa hur mycket han älskar oss människor. Och han gjorde allting färdigt i form av Kristus. Där är Guds riket, där är öppningen till himlen, där är vägen till himlen. Han är sanningen, vi har all kraft, alla möjligheter, alla gåvor därifrån. Och vi kommer att få uppleva resten av vad Bibeln pratar om. Så länge vi håller oss på rätta vägen. Och Bibeln pratar om ett helt ljuvligt och fantastiskt tusenårsrike, vart det ska vara. Då ingen ondska överhuvudtaget finns. Då all sorg och klagan ska fly undan. Fantastiskt. Då, om du så är förlamad och aldrig kunnat gått i ditt liv, så är du en av dem som ska springa omkring och hoppa som en hjort. Vem kan tro det? Den stumme, du som aldrig har kunnat prata någonting, och du ska jubla. De blindas ögon ska öppnas, och det här är alltså bokstavligt. Det finns folk som är blind. Ja, de ska få synen fullständigt åter. Och det finns folk som är helt döv, aldrig hört någonting i hela sitt liv. Och vad de ska få höra ljuvlig musik. Och allt det här ska ske om vi följer den väg som Jesus Kristus är. För han är Guds riket också. Obegripligt, men det är det jag har sagt till dig flera gånger, liksom, att det finns en fysisk verklighet och det finns en andlig verklighet, det finns andra dimensioner. Vad vi kan uppleva på den här jorden, det är vad vår fysiska, vad var fysiska sinnen till. Men Gud har full insyn i allt det andra också. Så i och med att den heliga ande får bo hos oss, så får vi insyn och inblick i det också. Men det styr också Gud. Vi kan inte kontrollera den heliga ande. Det går inte. Det är andra andar som sysslar med magi och sånt. När vi överlämnar oss till Gud, så överlämnar vi också oss till hans kontroll. Vi släpper kontrollen över vårt liv alltså. Detta är den andra advent. Normalt i svenska kyrkan, tror jag, så jag är inte så bra på deras ordning, men gammalt tillbaka så tror jag att andra advent handlar liksom om Guds rikets ankomst, eller stämmer det inte, men ja, där låter det vara. Så blev det den kvällen i varje fall. Jesus Kristus är Guds rike. Så nu, det är alltså Jesus. Alltså jag vet inte hur jag ska förklara det, men Jesus är så mycket, 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 mycket väldans, mycket fantastiskt, hemskt mycket mer än vad vi normalt tänker. Han är liksom allt och mer därtill. Och jag tycker nog att de här orden visar det ganska bra. I Jesu Kristi namn, vi har en härlig framtid framför oss. Det spelar ingen roll om hela jorden går under, vi ska leva. Och vi ska ha en fantastisk framtid. Vi ska vara där Jesus Kristus är. Och där finns inte det onda överhuvudtaget. Gud har tänkt så om oss. Och han kommer att se till att vi hamnar där. Om vi vill hålla oss på vägen. Vi är inte tvingade till det heller. Men så länge vi är på vägen så. I Jesu Kristi namn. Amen. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten i evighet. Amen.